Det jäser i Polen. Första inslaget är från den 23 augusti 1980.
Leninvarvet i Gdansk. Strejkande arbetare håller mässa utanför grindarna. De och deras strejk har gett eko över världen den senaste veckan. Polen är i kris. Dessa strejkande arbetare ställer inte bara, eller ens främst nu, ekonomiska krav. Deras krav är genomgripande och politiska. Fria fackföreningar, slut på censur och så vidare. Världen har oroats den senaste veckan. Jämförelser har gjorts med Tjeckoslovakien 1968 och den sovjetiska inmarschen där då. Västledare har uttalat oro. Den västtyske förbundskanslern Helmut Schmidt har inställt sitt besök till den östtyske partistats- och partichefen Honecker. Och i Polen fortsätter strejkerna. Hur länge kan då det här fortsätta? Thomas Rosander, som vi har på telefon i studion från Warszawa.
Ja, den frågan är naturligtvis en av de absolut svåraste frågorna och kanske också den som man oftast ställer nu här i Warszawa. Och när man talar med människor som är mitt uppe i den här intensiva, ska man kanske säga, lite ödesmättade utvecklingen, så är ju reaktionen ofta att det här kan inte hålla på så mycket länge till. Och då är det kanske en slutsats som är alls för präglad av just känslor och präglat av att man själv upplever de här dagliga händelserna så intensivt. Och i själva verket kanske det är så att det här kan hålla på ganska länge. Även om då ekonomin är väldigt bräcklig och det politiska systemet och traditionerna inte tål vad som helst. Så kan man ju ändå se bakåt i tiden och konstatera att sånt här har Polen upplevt förr och de har levt med det under långa tider och ändå överlevt dem, om ändå med viss tvekan. Men det viktiga kanske ändå när man talar om de här tidsperspektiven, när man frågar hur länge kan det hålla på, det är att de flesta just nu tycks överens om att oavsett hur länge konflikten varar och oavsett hur länge förhandlingarna drar ut på tiden, så är det alltså just nu absolut hög tid för nya politiska initiativ av något slag. Idag eller imorgon, men helst inte övermorgon, det är alltså överhängande det här, och någonting måste hända som för det hela åtminstone en liten bit framåt. Och om man i det här sammanhanget också kommer in på stämningarna ute i samhället och debatten, kan man säga, ute i samhället och reaktionerna, så det är kanske viktigt att inse att oppositionen, det är ju inte bara KOR eller andra organisationer, det är också i viss mån vad man kallar ett nytt tänkande som de här kriserna fött. Tänkandet har naturligtvis stimulerats av, ska vi säga, uppifrån av den intellektuella oppositionen, den intellektuella eliten, intelligentian. Men själva grunden till det här nya tänkandet är ju ändå de vanliga vardagsupplevelserna. Varje dag så möter man den tunga byråkratin, man möter inkompetens, man möter bristande samordning och planering och allt det här. Och det är naturligtvis just det som skapar frågorna. Och det är många som ställer frågorna, för det är många som upplever krisen. I stort sett alla upplever ju krisen på ett eller annat sätt. Och då har man alltså i realiteten en oppositionell kraft som är långt utanför de etablerade organisationerna. Och oppositionen finns naturligtvis, det måste man ju också säga, även om det här gäller andra begränsningar, bland politikerna, i topporganen, i partiet. Utbredd här i Polen. Ingen tror egentligen på en hårdare linje från myndigheternas sida som lösning på konflikten, utan blir det någon typ av politisk förändring, alltså visavi de strejkande, så blir det att man gör fler eftergifter.
Eftergifter, vad betyder det? Hur sannolikt är det egentligen att de strejkande kan få igenom något av det medinflytande och de friheter som de kräver idag? Vad säger Dag?
Ja, för en som har följt med i Polen i många år är det naturligtvis hemskt lätt att vara pessimist. För att helt sedan 1956 har det ju varit en slags tradition för att först började bra, men jag kan ju nästan även säga att det började ju relativt bra med den kommunistiska regimen efter kriget, redan efter 45, men sen så fick man ju det stalinistiska förtrycket och sen fick man första uppror i 56, och efteråt så fick man en långsam men säker ny repression och stagnation i ekonomin. Sen kom ett nytt uppror. Och sen hade man uppror i 76. Efter 76 sa man, ja, nu ska man kanske igen få en ny diskussion och så vidare och så vidare. Så det är klart att det är en faktor också för dem som nu är i öppen arbetskamp i detta, att de liksom inte har något förtroende mer, för att de har blivit besvikna så många gånger. Det är faktiskt en människa på 50 år kan säga, har vi i alla fall blivit besvikna 5-6 gånger i efterkrigstiden.
Det har ju sagts här från ledande håll att vissa av de politiska krav som ställs kan uppfyllas så småningom. Då är frågan, Dag, vilka av de här kraven är praktiskt möjliga att, så att säga, genomföra?
Jag tycker att det skulle vara möjligt även innanför systemet. Man kan ju tänka på Jugoslavien som ett exempel, att även om man har ett ettpartimonopol i praktiken, så kan man ha en ganska stor grad av lokalt industriellt demokrati, företagsdemokrati, både med arbetarråd och med friare ställning för fackföreningarna. Det tycker jag skulle vara möjligt. Om det är möjligt centralt vet jag inte riktigt. Där är jag mer skeptisk. Men på det lokala planet tycker jag man kunde göra rätt så mycket. Och frågan om censuren. Jag menar att även jag, om jag var polsk statsminister i Polens maktpolitiska läge, så vill jag censurera väck alla de elakheterna som polackerna ville skriva om ryssen om de fick lov till det. Men å andra sidan kunde jag mycket väl tänka mig i en sådan position att tillåta en ganska frän och ganska hård inre debatt. Och det har ju också Rakowski skrivit mycket om, att det är alldeles nödvändigt. Jag menar, det är ju inte bara det är inte fråga bara om, som Stärkkommittén säger, om att slopa censuren. För att det går inte i Polen 100% att slopa censuren, men den kan tillämpas på ett annat sätt utan att man av den grund får en rysk invasion om en vecka.
Vi har inte talat någonting om den kanske mest grundläggande frågan egentligen i den här konflikten, nämligen ekonomin. Den polska krisen borde ju egentligen vara ganska välbekant och lätt igenkännbar för en svensk lyssnare, för fenomenet är ju inte på något sätt obekant. Det handlar om en oerhört stor utlandsskuld, och det handlar om svårigheter att sälja sina varor på den internationella marknaden, och handlar om en ganska häftig inflation. Och detta till viss del som ett resultat av en kraftig överhettning av ekonomin under början av 70-talet.
Vad är det framförallt som skiljer Polen ekonomiskt från det övriga Östeuropa, som också har mycket besvärliga ekonomiska tider?
Ja, man kan kanske säga att byråkratin har, nej, om den är mycket starkare i Polen, vet jag, men man har haft en mycket stark expansionspolitik, en starkare expansionspolitik än de andra länderna i början på 70-talet. Också tagit flera krediter från västliga länder, sådan att man nu har en skuld på ungefär 20 miljarder dollar. Och det gör att Polen har blivit drabbat ännu hårdare av den internationella krisen än de andra länderna.
Tack, Dag Halvorsen från Oslo och Thomas Rosander från Warszawa. Tidigare har det i Polen varit antingen intellektuella och studenter som 1968 eller arbetare som 1970 och 76 som har protesterat. Den här gången är protesten bredare och djupare, därmed farligare. För första gången finns ett samarbete mellan intellektuell opposition och strejkande arbetare. En nyckelroll som bland annat informationscentral idag har KOR, Kommittén för arbetarnas försvar. KOR ser sig själv som ett slags politisk rådgivare till de strejkande. Gruppen bildades efter strejkerna för 4 år sedan i syfte att hjälpa de arbetare som avskedades, fängslades eller trakasserades efter dem. När den kampen var över breddades KORs målsättningar. Fortfarande består KOR av en kärntrupp på 30 medlemmar. Utanför dem räknar KOR själv med att man har flera tusen aktiva medarbetare och sympatisörer. Det är framförallt en intellektuell grupp. Olika politiska riktningar finns med. Men gemensamt är framförallt och viktigast kanske kraven på vad man kallar verkliga folkrörelser. Självstyrande organisationer som fria fackföreningar som kan garantera individers och gruppers intressen och rättigheter. Kår ägnar sig också åt politisk och facklig skolning och åt frågan hur oppositionen ska kunna strejka och agera utan att provocera fram våld. Och i de mycket disciplinerade strejker som nu pågår i Polen ser många resultatet av Kors arbete de senaste 4 åren. Misstagen från 1970 när de strejkande vid Östersjökusten gav sig ut på gatorna och möttes av polis och militär och många dödades ska inte upprepas. Jakob Święcicki är Kors talesman i Sverige och jag träffade honom igår.
Man måste undersöka en sak. Kors har aldrig uppmanat till strejk. Man har befarat att det kan komma till en öppen konflikt. Man har varnat myndigheterna gång på gång. Redan 1976-77 så skrev man i olika uttalanden från Kors att det kan komma till öppna konflikter. Man ville inte ha dem. Men alltså, om det kommer nu till en konflikt så ska det inte ske, så ska det inte behöva ske på det sättet att det kommer till våldsamheter, till att polisen provoceras att använda vapen och sånt.
Och det har ännu inte skett heller?
Det har inte skett. Nej.
Det här är alltså det första tillfället när man verkligen då har ett samarbete, effektivt samarbete, intellektuell opposition, arbetare.
Ja.
Men vart kommer det här att leda nu då?
Den frågan ställer sig alla idag. Jag vet inte. Alla hoppas på att det kan finnas någon lösning, fredlig lösning. Och det beror framförallt på myndigheterna, om de tar sitt ansvar och visar kompromissvilja. Och att de går med på de förändringar som är absolut nödvändiga.
Men de politiska förändringar som nu krävs av de strejkande arbetarna, fria fackföreningar, pressfrihet, organisationsfrihet och så vidare, de är ju sådana att de skulle innebära grundläggande djupa förändringar i det polska politiska systemet. Och sådana att de väl knappast kan accepteras av den polska regimen. Men man går ändå ut med kraven.
Ja, men alltså alla dessa förändringar måste ske stegvis. Och man ska inte ta det allt för bokstavligt när arbetarna kräver avskaffande till exempel av censuren eller organisationsfrihet. Nu kräver man fria fackföreningar. Man talar inte om politiska partier till exempel, som vore helt naturligt naturligtvis att de krävde det, men det gör de inte. Jag tror inte att det behöver leda till en lavinartad utveckling så att nya krav på frihet ställs och både i Polen och i andra europeiska länder, så att grundläggande stabiliteten i Östeuropa äventyras.
Så långt Kor och Jakob Święcicki. Risken för att krisen i Polen ska leda till en sovjetisk inmarsch oroar idag, som vi hörde förut, inte minst medelpolacken själv. Och jämförelsen med Tjeckoslovakien 1968 har gjorts många gånger den senaste veckan. En som verkligen kan jämföra är Zdeněk Mlynar, som var en av Alexander Dubčeks närmaste medarbetare under den så kallade Pragvåren i Tjeckoslovakien 1968. Han lever nu i exil i Österrike sedan 3 år. Hans von Friesen, du träffade Zdeněk Mlynar häromdagen och diskuterade jämförelsen Polen-Tjeckoslovakien med honom. Och han menar väl att det framförallt var risken att demokratiseringen i Tjeckoslovakien skulle så att säga smitta av sig på Polen och Östtyskland som ledde till invasionen 1968 och att samma risk för smitta ur Moskvas synvinkel inte finns nu.
Zdeněk Mlynar menar att man inte realistiskt kan räkna med så kallad smitta från Polen på det sättet. Att det till exempel skulle bryta ut stora strejker i Östtyskland eller i Tjeckoslovakien bara därför att man strejkar i Polen. Det ekonomiska läget skapar inte samma förutsättningar i andra östländer. Och på frågan hur stora utsikterna är att konflikten i Polen ska kunna förbli en intern polsk angelägenhet, så är hans åsikt att om utvecklingen nu leder till att det politiska systemets grunder på något sätt hotas, om de strejkande kompromisslöst driver alla sina politiska krav och regeringen inte kan hitta en kompromisslösning, då blir det genast en farlig situation. Men Stenbeck Müller är övertygad om att såvida utvecklingen i Polen inte leder till en ändring av den politiska kursen eller till en mer självständig utrikespolitik, då kommer den sovjetiska ledningen sannolikt att undvika en intervention.
Och så ett hopp till den 2 december 1980.
Med tisdagens radionyheter i sammandrag. Spänningen stiger åter i Polen. Warszawapakten förbereder stor militärmanöver i Östtyskland. Och den polska befolkningen, de rustar för invasionsmotstånd.
Marschklarar. En intensiv presskampanj mot Polen pågår i de andra östländerna som en förberedelse för en invasion, tror många. Här är Staffan Ekendahl från Warszawa.
Här i Polen är alla införstådda med vad som kan hända om ledarna i Moskva skulle anse att utvecklingen har gått det polska kommunistpartiet ur händerna. I den vetskapen har man klart och tydligt sagt att Polen kommer inte att bli ett nytt Tjeckoslovakien. Polen kommer att försvara sig. Ingen tror väl på allvar att Polen kan försvara sig någon längre tid, men försvarsviljan kanske ändå kan ha en avhållande effekt. En annan avhållande faktor måste vara osäkerheten om vad som skulle komma efter en militär invasion. Alltså i klartext, hur ska de sovjetiska ledarna kunna hitta en kvissling som kan få ordning på Polens affärer? Frågan har inget svar, i varje fall inte idag. Utvecklingen i Polen efter centralkommitténs pågående möte blir sannolikt avgörande för vilken väg de sovjetiska ledarna väljer.
I ett sent kvällstelegram kan vi läsa att flera Warszawapaktsländer, däribland Sovjetunionen, förbereder en stor militärmanöver i DDR, eller Östtyskland. Nyhetskällan är det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Och skräcken för en invasion av Polen hör naturligtvis ihop med de senaste månadernas snabba utveckling av främst fackföreningsrörelsens politiska grundton. Men hela tiden har Polen haft alibit inför de andra östländerna. Att kommunistpartiets ledande roll skrivits in i alla överenskommelser med facket. Men frågan är om det idag inte gått för långt, till och med för Moskva. Thomas Rosander har flera gånger den senaste tiden rest i Polen och han understryker den idag akuta faran för en invasion.
Utmaningen mot det hittillsvarande systemet har nu tagit en form som gör att sakernas egentliga tillstånd inte går att dölja. Och därmed skulle risken för ett ingripande utifrån påtagligt ha ökat. Det är lätt att genom att studera de senaste dagarnas händelser peka på kritik mot den politiska ledningen som även mätt med den polska sensommarens generösa mått är oerhört utmanande. På flera ställen i landet, bland annat i Warszawa och staden Częstochowa, så har Solidaritet direkt angripit namngivna lokala kommunistledare och krävt deras avgång. I Częstochowa var situationen uppenbarligen nära att bli okontrollerbar. Den aggressiva stämningen var mycket påtaglig. Det mest graverande exemplet är kanske arresteringen av den solidaritetssympatisör i Warszawa som anklagades för att ha stulit statshemligheter, det vill säga dokument med uppgifter om behandlingen av oppositionella. Polisen tvingades släppa mannen efter strejkhot och protester. Och allt detta är utmaningar mot det politiska systemet som i Moskva och annorstädes kan tolkas som att ledarna i Warszawa nu förlorat greppet om utvecklingen. Och så den obehagligaste slutsatsen, nämligen den att om partiet har förlorat sin gamla kontroll och om det snabbt framvuxna fria facket överflyglats av sin egen entusiasm och förlorat möjligheterna till riktig disciplin, så ter sig ett ingripande utifrån inte bara som en möjlighet, utan kanske som något sannolikt.
Och då toppmötet inom den europeiska gemenskapen EG i Luxemburg behandlade idag Polen. De nya ländernas ledare sa sig alla vara beredda att hjälpa Polen med främst kött- och jordbruksprodukter. Men hjälpen får inte ses som en inblandning i Polens inre angelägenheter. Slutkommuniken från EG-mötet innehåller en mycket bestämd varning till alla undertecknare av Helsingfors-dokumentet om fred och säkerhet i Europa. En varning att avhålla sig från varje inblandning i Polen.
Den 6 december 1980.
Dagens Eko. Polen, försiktiga reaktioner efter toppmötet i Moskva. Och i Warszawa förklarar Solidaritet att fackliga val ska hållas nästa år.
Ledare för Warszawa-avdelningen av den oberoende fackföreningen Solidaritet har gått med på att lokala fackavdelningar har gjort fel genom att utlysa vilda strejker. På ett möte idag sa en representant för järnvägsarbetarna att strejken på pendeltågen i Warszawa och Gdańsk för 2 veckor sedan var ett misstag. Den centrala ledningen för Solidaritet fördömde igår vad man kallade oansvariga strejker och sa samtidigt att inga strejker pågår i Polen och inga är heller planerade.
Efter ett års olika strejker tar vi nu hoppet till den 13 december 1981.
Här är Ekoredaktionen. Den polska regeringen utfärdade i morse undantagstillstånd i landet.
All facklig verksamhet har tills vidare förbjudits. Och enligt hittills obekräftade uppgifter från Warszawa har samtliga ledare för fackföreningsrörelsen Solidaritet arresterats, utom organisationens ordförande Lech Wałęsa. Polen styrs nu av ett nybildat arméråd med Wojciech Jaruzelski som ordförande. Han har hittills varit partichef, premiärminister och försvarsminister. De undantagslagar som införts idag innebär bland annat att alla offentliga möten och demonstrationer har förbjudits. Att alla tidningar och radio- och tv-program som inte godkänts av myndigheterna förbjuds. Vidare är inga strejk- eller protestaktioner från arbetare tillåtna och alla skjutvapen ska tills vidare deponeras hos myndigheterna. Utegångsförbud gäller i hela Polen mellan klockan 22 och 06. I armérådets första proklamation i morse motiverades åtgärderna med att krafter fientliga till socialismen har fört landet nära inbördeskrig och satt Polens själva existens i fara. I sitt tal sa dock Jaruzelski att fackföreningarna troligen snart kan återuppta sin verksamhet enligt stadgarna och i arbetarnas intresse. Enligt nyhetsbyrån UPI har Solidaritet idag utlyst den generalstrejk man tidigare hotat med om regeringen inför undantagslagar. Det är dock oklart vilka grupper inom Solidaritet som ligger bakom beslutet. Vi har alltså tidigare fått uppgifter om att alla solidaritetsledare utom Wałęsa skulle ha arresterats.
Den svenska regeringen är kritisk till händelseförloppet i Polen. Utrikesminister Ola Ullsten.
Vad man kan säga är att så vitt vi nu vet så är det en intern angelägenhet i den meningen att det inte förekommer någon öppen utländsk inblandning. Men det är klart att vad som har hänt är allvarligt nog. Det innebär ju att en lovande demokratiseringsprocess i Polen har avbrutits. Att man har valt en konfrontation istället för förhandlingar mellan regering och Solidaritet. Och tvingats införa någonting som liknar militärstyre och undantagslagar. Och det är klart att det kan inte vara den bästa grunden för den nationella samling som man säger sig vilja uppnå och som Polen så väl behöver.
Det svenska försvaret har också reagerat på händelserna i Polen i natt. Överbefälhavaren Lennart Ljung.
Ja, det verkar ju så, som om den situation som nu har uppstått i huvudsak är ett läge som berör i första hand de polska förhållandena, de polska styrkorna och som inte verkar att än så länge ha påverkat stridskrafter eller resurser utanför Polen.
Innebär det att det svenska försvaret inte reagerar alls?
Jo, det gör vi. Det här är naturligtvis en potentiell säkerhetsfråga som inte omedelbart och direkt påverkar de svenska förhållandena. Det som har hänt är ju inte en omedelbar risk för svensk säkerhet. Men det är klart att det är en utveckling som åtminstone i vissa avseenden skulle kunna komma att betyder att vi får en del större osäkerheter i vår närhet och därför så vidtar vi framförallt åtgärder för att öka vår bevakning och öka vår möjlighet att om det skulle bli nödvändigt på längre sikt göra beredskapshöjningar av olika slag.
Så svensk beredskap höjs från och med nu alltså?
Ja, Ja, vi gör en viss beredskapshöjning, men den är nästan rutinmässig i samband med händelser av det här slaget i vår omvärld.
Tidigare har det talats om, när man har spekulerat om händelseutvecklingen i Polen, att flyktingströmmen från Polen skulle kunna vändas mot Sverige. Hur ser du på det nu?
Ja, det är ju för det första en fråga om det kan komma igenom några flyktingar över havet för närvarande. Det är ju mycket dåliga väderleksförhållanden i södra Östersjön, och man får väl räkna med att det ingår i de åtgärder som man vidtar nu på polskt håll också, att man försöker att spärra hamnar och så vidare. Men man kan naturligtvis inte utesluta att det skulle komma flyktingar, och det får vi ju vara beredda på.
Överbefälhavaren Lennart Ljung, Lars Adaktusson, reporter.
Och fler nyhetssändningar den 13 december 1981.
Klockan är strax 2:02, mycket hög tid för TT-nyheter.
Som ägnar hela denna sändning åt utvecklingen i Polen, där alltså ett militärråd har övertagit makten. Det är nu på eftermiddagen lugnt på gator och torg i Warszawa. Polis och militär är utposterade, men folk rör sig fritt på gatorna. Det rapporterar svenska utrikesdepartementets pressbyråchef Magnus Faxén. Svenska UD får fortlöpande uppgifter om situationen i Polen från den svenska ambassaden i Warszawa. Enligt nyhetsbyrån AFP har samtliga solidaritetsledare som sammanträdde i Gdansk, alla utom ordföranden Lech Wałęsa, arresterats. AFP citerar en välunderrättad källa i Warszawa som uppger att gripandena skedde redan natten till idag. Solidaritets landsråd sammanträdde i Gdansk för att diskutera sina förbindelser med regeringen. Inrikesministeriet i Warszawa har meddelat att utegångsförbud har införts i Polen. Förbudet gäller från klockan 22 till klockan 6 på morgonen. I samband med att militärrådet övertog makten infördes också undantagstillstånd, som bland annat innebär att all facklig verksamhet i landet är inställd. Dessutom råder mötesförbud, och enligt nyhetsbyrån PAP har också obligatorisk arbetsplikt införts. Premiärminister Jaruzelski, som är ordförande i det nya militärrådet, har meddelat att de fackföreningsledare och tidigare politiker som har gripits kommer att ställas inför militärdomstol. Fackföreningsorganisationen Solidaritets avdelning vid traktorfabriken Ursus i Warszawa har under dagen spritt flygblad i den polska huvudstaden med uppmaning till generalstrejk. Avdelningen anklagar också de polska myndigheterna för att försöka krossa Solidaritet. Det var bland annat hotet om en generalstrejk som ledde till militärrådets maktövertagande. I en kommentar till utvecklingen i Polen säger utrikesminister Ola Ullsten att det som hittills har framkommit innebär att den polska demokratiseringsprocessen har avbrutits. Det som har hänt måste innebära ett steg tillbaka när det gäller att nå en uppgörelse om den interna politiken i Polen, säger Ola Ullsten. Utrikesminister Ullsten säger dock att han hoppas att Sverige ska kunna fortsätta sina korrekta förbindelser med Polen. VPK-ledaren Lars Werner sa vid ett möte idag med partistyrelsen att Vänsterpartiet kommunisterna tar avstånd från varje försök att lösa konflikterna i Polen med hjälp av militära och polisiära maktmedel. Han sa vidare att VPK avvisar all utländsk inblandning i händelserna i Polen. Den samrådsgrupp i Malmöhus län som ska ta hand om eventuella flyktingar från Polen hade på förmiddagen inte fått några direktiv om att träda i funktion. Länsmyndigheter, kommuner och polis är dock beredda att omedelbart starta flyktingplanen om order om detta kommer från försvarsstaben. Slut från TT.
15. 4:50.
Under eftermiddagen idag har den polska radion flera gånger sänt parti- och regeringschefen Jaruzelskis tal till det polska folket. Bland annat med klassisk musik och kommuniker från det nya militära rådet som har tagit ledningen i landet. Så här låter det nu i polsk radio.
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej.
Medborgare i Folkrepubliken Polen. Jag vänder mig idag till er som soldat och som regeringschef. Jag vänder mig till er i en angelägenhet av högsta vikt. Vårt fosterland står inför en avgrund. Många generationers landvinningar riskerar att falla i ruiner. Statsapparaten upphör att fungera. Det råder en atmosfär av olösta konflikter, av oförmåga till samförstånd, av hat. Strejker och protestaktioner har upphöjts till norm. Till och med skolungdomen har dragits in i dem. Man talar om att ta till våld för att göra upp med de röda. Terrorn breder ut sig. Kaos och demoralisering har antagit katastrofala mått. Nu skiljer inte längre dagar utan bara timmar från en nationell katastrof.
Jaruzelski förklarade också att regeringen har gjort allt vad som stått i dess makt för att komma till rätta med situationen. Att den har visat god vilja, måttfullhet och tålamod. Men att solidaritetsledning nu har visat sina verkliga avsikter. Att åstadkomma den socialistiska statens sammanbrott. Det är för att hindra det sammanbrottet som det polska statsrådet sedan midnatt har utlyst krigstillstånd. En form av undantagstillstånd. Avsikten har inte varit att genomföra en militärkupp och införa militärdiktatur, förklarade Jaruzelski. Det militära råd som nu styr Polen har till enda uppgift att upprätthålla lag och ordning inom rättsstatens ramar, sa han. Det är den sista utvägen för att leda landet ur krisen och rädda staten från sönderfall, sa Jaruzelski i sitt tal till den polska nationen.
Införandet av undantagstillstånd har i ett slag gjort Polen till ett stängt land och radikalt förändrat polackens vardag. Telefon- och telexförbindelserna med utlandet har blockerats, liksom förbindelserna mellan Warszawa och andra städer i Polen. Den internationella flygplatsen har stängts, sjö- och landgränserna är stängda, åtminstone...